Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgivit honom till döden på korset för vår skull. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord om hans lidande tjänare. Så säger Herrens profet Jesaja. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Hör Herrens ord om Kristus som överste präst. Så står skrivet i Hebreerbrevet. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst. En sådan präst som Melkisedek. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas. När de förde bort honom grep de en man som kom från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. Och en stor folkmassa följde honom. Bland dem många kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig om och sade till dem. Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Utan gråt över er själva och era barn. Så det kommer en tid då man ska säga. Saliga är de ofruktsamma. De moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen, fall över oss, och till höjderna, dölj oss. Ty om man gör så med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sade, Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i stora rådet hånade honom och sade, andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: om du är judarnas konung, så hjälp dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas konung. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra tillrättavisade honom och sade: fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sade: den mannen var verkligen rättfärdig. Allt folket hade samlats för att se på, och de slog sig för bröstet när de såg vad som skedde och vände hem igen. Men alla hans vänner, också de kvinnor som hade följt honom från Galileen, hade stått på avstånd och sett detta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är tre kors på Golgata kulle. På vart ett av korsen hänger en människa, och innan solen går ner så kommer alla tre att vara döda. Men det som utspelar sig mellan de relativt sett få timmarna mellan klockan 9 på morgonen och solnedgången får stora konsekvenser. Inte bara för deras liv, utan för alla människor. För hela mänskligheten. För alla människor som har levt före detta. Och för alla människor som sen har levt efter dem. Och även för dem som kommer att leva också efter oss. Varje människas öde sammanfaller i slutändan med två av dessa korsfästas öde. Rövarnas. Och vilket av dessa två människors öde som blir ditt hänger på hur du ser på den tredje, på Jesus. Det är tre kors på Golgata kulle. På vart och ett av dem hänger en människa. Och innan solen går ner så kommer alla tre att vara döda. En dör i sina synder. En dör från sina synder. Och en dör för allas våra synder. En dör i sina synder. Hädelser och hån mot Jesus och kristen tro idag kommer sällan med någonting nytt. Även fast de som kommer med det, de som hånar och bespottar, ofta tror att de har kommit på någonting fiffigt, någonting som ingen har tänkt på innan, någonting som ju självklart bevisar att kristen tro bara är löjligt, det är påhitt. Någonting som bevisar hur fel kristna har haft i alla tider. Och samma är det med rövarens ord på korset. Det är inte mycket annat än en upprepning av vad han har hört. Det är hån som redan har kommit från rådsherrarna, medlemmarna av Stora rådet. Det är hån som har kommit från soldaterna. Och ännu värre är det att tänka på dess ursprung, På vems läppar vi först hörde dessa ifrågasättande ord? Om du är Guds son. Sen följt av krav på maktdemonstration. Så att Jesus skulle falla för Satans frestelser att slippa lidandet. Den gången i öknen. Och nu blir den ene rövaren ett språkrör för Satans sista försök att få Jesus att inte fullgöra sitt uppdrag. Att få honom att stiga ner från korset. Men rövaren lägger faktiskt till något nytt. Är inte du Messias, så hjälp dig själv och oss. Och oss. Han hade ju hört, i vart fall av de andra som hånade Jesus, att han faktiskt hade hjälpt andra människor. Och visst vill Jesus hjälpa. Han vill inget hellre än det. Han vill inget hellre än att rädda varje människa. Och det är ju denna obändliga vilja att rädda själar som har fört honom dit han är, uppspikad på korset. Men det är inte sin själ, sitt eviga väl, som rövaren tänker på. Det är inte det eviga livet han är mån om att vinna. Det är sitt jordiska liv han är uppfylld av, i den mån som det alls finns något allvar i hans bön. Han vill ner från korset och fortsätta på samma sätt som förut. Och för vad då? För att kanske vinna några år till. Men sedan så kommer det oundvikliga i alla fall. Han kommer ändå dö. Lite senare bara. Och vad väntar då? Några kapitel tidigare hos Lukas så har Jesus svarat på frågan om när Guds rike skulle komma. Och det är intressant att se på vad Jesus svarar och hur han svarar. Som man faktiskt gör genom evangelierna på en mängd olika frågor. Svarar på ungefär samma sätt. Jesus svarar att det inte kommer så att man kan se det med ögonen. Och sedan så börjar han genast tala om sig själv och sitt lidande. När det handlar om riket så handlar det om Jesus. För han är riket och lidandet hör till begynnelsen av rikets utbredande. Och inför rikets ankomst så gäller det som Jesus också säger där tidigare i Lukas. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, och här kan vi lägga till från Matteus, för min skull, han ska rädda det. Rövaren står inför Jesus, inför riket, men försöker rädda sitt liv. Och han mister det. Han var blind för vad han hade, för vem han hade bredvid sig. Och han var blind för vad som höll på att hända. Rövaren hade nyss fått höra exempel på Jesu barmhärtighet. När Jesus bad för dem som korsfäste honom. De som dömde honom, de som körde spikarna genom hans händer och fötter, som hånade honom och hädade. Och rövaren hade fått höra, även om det kom genom hån, att Jesus hade hjälpt många, många människor. Men varför kliver han inte ner från korset då, så att han kan hjälpa fler människor? Knappast kan den här svage mannen hjälpa någon, och allra minst sig själv. För rövaren så var korset en dårskap, som Paulus skriver. Vilken messias skulle dö som brottsling? Det är ju det som de hånar honom med, som ifrågasätter. Messias, Guds verkliga messias, skulle inte dö. Och i synnerligen inte på ett kors. Förbannade var och en som är upphängd på trä. Han kan inte vara messias. Och upprorsman, som rövaren förmodligen var, eller motståndsman mot den romerska ockupationsmakten, så var det styrka och makt som gällde. Det var lösningen. Kom ner då, Jesus. Visa din makt. Kliv ner från korset och slå soldaterna så att vi kan fly härifrån och bli fria. Men Jesus svarar honom inte. Inget försvar. Inget löfte. och inte ens en kallelse till omvändelse. Jesus är tyst. Lik ett lamm som förs bort till slakt öppnade han inte sin mun. Så är det med Jesus och så är det med Guds ord. Den som förkastar kallelsen och svarar med hån och ett förhärdat hjärta möts av tystnad. Vi kunde se de som var med på stunden innan på bilderna när han gestaltade hur det var korsfäst på vardera sida om Jesus, två rövare, så var den enes hand öppen och den andres hand var knuten. För den som förkastar kallelsen och svarar med hån och ett förhärdat hjärta, så möts han av tystnad. Men för den som tar vara på kallelsen till Guds rike och kommer för att söka medicin för sin sjukdom, som söker förlåtelse, som söker liv, för den öppnar Gud sin mun och ger många fantastiska löften. Den andra rövaren på korset fick vara med om detta. Den första rövaren förhärdade sitt hjärta, förkastade Jesus. Och oavsett hur hans liv hade sett ut innan, oavsett om han var väldigt söt som barn, oavsett hur brinnande han hade varit av iver för goda saker och var det hade blivit fel på vägen, så dör han som en förhärdad syndare. Han dör som en hädare av härlighetens herre. Och han dör på grund av sina synder. Men framförallt, han dör i sina synder. Han fick själv bära både det jordiska straffet för sina synder och det eviga straffet, därför att han dog i sina synder. Men den andra dör från sina synder. Den andra rövaren dör från sina synder. Av allt att döma av det vi vet så finns det ingenting som skiljer honom egentligen från den andra rövaren. Troligen hörde de till samma grupp. En grupp som mest sannolikt på ett eller annat sätt försökte motarbeta romarna med våld. Och det är förmodligen också så att Barabbas, han som på folkets begäran frigavs av Pilatus istället för Jesus, att han också hörde till dessa. Men så ville Gud att Jesus till och med i denna sista stund fick rycka i vart fall en själ ur helvetet som redan hade spärrat upp sitt gap och väntade på sitt byte. Ja, för det var egentligen inte bara två rövare utan tre. En rövare gick i döden utan Jesus. En blev frikänd för Jesus och fick en förlängd nådatid. Tid för omvändelse. Även om vi inte vet om han tog vara på den. Och en dog men vann det eviga livet med Jesus. Den sista rövaren som dör från sina synder. Han hade på de flesta sätt samma förutsättningar som den första. Men han såg någonting annat i Jesus. Den första rövaren såg svaghet och begärde maktdemonstration. Men den sista rövaren såg makt och begärde barmhärtighet. För vad är det egentligen rövaren ger uttryck för med sin korta bön till Jesus? Han ger uttryck för att Jesus är kung. Att Jesus har ett rike och att han har makten att bestämma vem som ingår i det riket och att det är ett rike som döden inte rår på. Och han ger uttryck för en tro på att Jesus är barmhärtig, att han vill rädda och att han kan frälsa den som tar emot honom, som vänder sig till honom. Men Jesus låter sig bara tas emot som frälsare. När folket ville göra honom till kung, när han var fokuserade på makt, styrka och denna världens syn på härlighet, då drar han sig undan. Men när människor behövde en frälsare, när de behövde barmhärtighet, när de behövde förlåtelse och sökte det, då kom han villigt. Även när han hade dratt sig undan för att vara på en stilla plats med sina lärjungar och såg att människorna kom till honom, då fick det vara med den här retriten som han hade planerat, och så fick han förbarma sig över människorna. Så när rövaren ber om barmhärtighet, så vänder han sig till Jesus så som frälsare. Och då får han också Jesus som frälsare. Rövaren bekänner sin skuld. Han förnekar den inte, ursäktar den inte och döljer den inte. Och inte försöker han heller komma undan straffet, utan bekänner att han har förtjänat sitt straff. Och här ska vi nu lägga märke till att det jordiska straffet står fast. Rövaren går inte fri från det brott han har begått, fast Gud har förlåtit. För visst är det så att när vi bryter mot lagar och även gör saker som inte nödvändigtvis är olagligt, men som sårar andra människor, så är det också någonting som vi gör mot Gud. Inte bara också, utan främst. I den 51:a psalmen som vi bad i början av gudstjänsten, så blir detta tydligt. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Och så fortsätter det. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Och Guds domslut kan vara tvåfaldigt. Han kan frikänna och döma på samma gång. Eftersom all synd är synd mot Gud, så har han rätten att förlåta dig. Och när han frikänner dig, då får vi också säga: du har rätt när du talar, du är ren när du dömer. Ditt ord är sant. Jag är fri, jag är förlåten, jag är frikänd. Men också det världsliga regementet har Gud instiftat. Också där finns en rätt att döma som Gud har gett åt överheten. Och där får vi också säga: du har rätt när du dömer. Så menar vi allvar med vår syndabekännelse, så är vi också villiga att lida de eventuella världsliga straffen. Så en kristen bekänner därför sin synd inför Gud, men tar också straffet om det handlar om brott, eller konsekvenserna om det handlar om att vi har sårat eller gjort någon illa, eller vad det kan handla om. Vi blir inte befriade från vårt ansvar inför människorna när vi tar emot Guds förlåtelse. Men vi blir fria. Och snarare är det så att när vi blivit förlåtna av Gud, lättare också kan ta vårt ansvar också inför de människor som vi gjort illa och söka försoning. Ja, Kristi kärlek tvingar oss. Vi kan också lägga märke till en annan sak, och så långt jag förstått det rätt, så är detta det enda stället där Jesus tilltalas endast med namnet Jesus. Det enda stället i Nya testamentet där Jesus tilltalas med bara namnet Jesus. Inte som mästare, inte som rabbi, inte som herre och inte med någon annan titel. Bara Jesus. Och det verkar ha varit så radikalt att någon eller några som sen kopierade Lukas evangeliet också kände att det här behöver vi ändra på. Så det blev istället: och rövaren sa till Jesus: tänk på mig, Herre. Så idag, när vi i Sverige inte längre tilltalar människor utifrån titel, utan är du med alla och använder första namnet till alla, så sticker det inte längre ut. Men där finns en intimitet och en direkthet som vi möter på få andra ställen. Detta är en märkvärdig händelse. Andra hade sett Jesus bota sjuka, driva ut demoner och uppväcka döda utan att tro på honom. Men vad är det rövaren ser? Jo, han ser Jesus dö och tror. För honom var inte korset en dårskap, utan en Guds kraft till frälsning. Så denna händelse med rövaren som i sin dödsstund vänder sig till Jesus ställer många saker på sin spets. Och han är inte så mycket ett undantag som en kärnfull sammanfattning av hur en människa blir frälst. Omvändelse och tro. Det vill säga en syndabekännelse. Vi får det vi har förtjänat. Jag får det jag har förtjänat. Och sen en bekännelse till Jesus. Tillit till Jesus. Tilliten till ordet från Jesus. Ett löfte om evigt liv. Här finns inga gärningar innan. Och inte heller någon tid att utföra några senare. Han lever och dör på Jesu ord. På hans löfte om paradiset. Och det är mer än nog. Det är inte så mycket ett undantag. Som en koncentrerad form av hur en människa blir frälst. Men vad med sakramenten då? Sakramenten är fantastiska gåvor som Gud har gett sin kyrka för att vi ska kunna veta att detta gäller oss. Har jag blivit döpt så behöver jag inte tvivla på att jag är kallad, att jag har blivit inympad i Kristi kropp och har del i löftena. Det är objektivt, det är utanför mig. Det har hänt, det är historiskt faktum. Tar jag emot brödet och vinet och vet jag, då får jag Jesu Kristi kropp och blod till syndernas förlåtelse. Det vet jag, det får jag lita på. Det är för vår skull Gud har gett oss sakramenten för att vi ska kunna veta. Men vi får inte spela ut sakramenten mot Guds ord. För ytterst sett så finns det endast ett sakrament. Och det är Jesus. Och här är det han som ger sig själv genom ett ord åt rövaren. I både dop och nattvard är det ordet som kommer till elementet, som vi säger, som gör sakramentet. Ordet som kommer till vattnet, ordet som kommer till brödet, till vinet och gör sakramentet. Här är Jesu armar fastnaglade. Men han sänder sitt ord, han uttalar sitt ord till rövaren och ger sig själv när hans händer var fastspikade. Hur många människor har inte satt allt sitt hopp till dessa få verser om rövaren på korset? Människor som levt ett helt liv borta från Gud, som på sin dödsbädd ser att jag kan inte bestå inför en rättfärdig domare. Det här duger inte. Men som minns orden från Jesus till rövaren på korset. Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Ingen tid kvar för bättring. Ingen tid för goda gärningar ens efter omvändelsen. Men de har gripit om detta löfte från Jesus. Och satt sin tro och tillit till att Jesus också låter det gälla dem. Men vem i den stunden gläder sig över att ha levt utan Jesus hela sitt liv? Nej, det är deras sorg nu att de så länge förnekat honom. Därför ni som ännu idag är en Barabbas, som ännu fått en nådatid, tid för omvändelse, när ni idag hör hans röst, Jesu röst, så förhärda inte era hjärtan. Paradisets port som varit förseglad ända sedan Adam och Eva blev utestängda till följd av syndafallet, den öppnades nu för rövaren. Och han fick redan nu äta av det livets träd som vägen varit stängd till. Kristi kors, frukterna av Jesu lidande och död för hans smaka. Där Jesus dog för hans synder, för allas våra synder. Och så kunde rövaren, trots att han dog, liksom den första rövaren, på grund av sina synder, så kunde han ändå dö från sina synder. För de tillhörde nu Jesus och låg inte längre på honom. För en dör för allas våra synder. En dör för allas våra synder. Vi får ännu en gång tänka på Barabbas, den tredje rövaren. Redan här lär vi oss att den oskyldige tar den skyldiges plats. Det kors som egentligen från världens sätt att se det skulle varit rest för Barabbas, det hade Gud redan en plan av evighet att det korset var för Jesus. Guds plan av evighet var att en skulle dö i alla ställe och ha evigt liv i honom. På en enda dag, en specifik dag i världshistorien, skulle Gud utplåna alla missgärningar, skriver profeten Zakaria. Detta tillhör inte någon obestämbar dåtid på en diffus plats med abstrakta filosofiska tankar som om man läser Veda eller någonting annat sådant. Den kristna tron är superhistorisk. Guds plan av evighet verkställdes en fredag för nära 2000 år sedan på Golgata kulle utanför Jerusalems murar klockan 3 på eftermiddagen. Och det skedde inför många vittnen. Och det skrevs ner i historiska dokument. Historiska dokument som mer än några andra varit utsatta för attacker i försök att misskreditera och ta bort trovärdigheten. Men som genom århundraden bestått provet och än mer kommit starkare ur striden. På denna enda dag förändrades allt. Som Bengt sa igår, detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. På denna dag förändrades livet för alla människor, vare sig de vet det eller inte. Då korsfäste de Jesus. Alla människor. Varenda en som någonsin har levt och kommer att leva. Varje människa korsfäste Jesus. Och för dem, för varje människa som gjorde detta, som är skyldiga till korset, bad Jesus: Fader, förlåt dem. Och gav sig själv i deras ställe. När han dog för deras synder. När han dog för dig. Därför är det inte av svaghet som han blir kvar på korset. Inte för att han saknar makten att kliva ner. Det är inte spikarna som håller Jesus kvar på korset. Det är hans kärlek till varje människa, till dig, som fäster honom på korset. Och nu tänker någon säkert, vilken kliché det där har jag hört jättemånga gånger för. Kan jag inte komma på något nytt? Men gör det hela mindre sant. Alla ord och alla förklaringar kan bli slitna. Men låt det inte hindra dig från att tänka på vad det faktiskt innebär. Att hindra dig från att verkligen begrunda vad korset säger. Varför behövde Jesus dö? Vad är din synd som förtjänade döden? Och försök nu också höra detta utan att stänga av, därför att du tycker att du har hört det förut. Det är din otro. Det är ditt uppror mot Gud. Det är något djupare än du själv kan se. Du kan inte se det. Därför att blindhet för den egna synden i sig är en följd av synden. När du letar i ditt inre efter vad för synd du ska bekänna, så kommer du finna olika saker. Men det är inte ofta det är något som på djupet förskräcker dig, som gör dig livrädd. Men det du måste förstå är att korset är din syndabekännelse. Att du är Judas som förråder Jesus för din girighets skull. Att du är Petrus som förnekar Jesus för att du värdesätter detta liv mer än honom och glömmer honom. Att du är rådsherrarna som gör allt vad de kan för att få Jesus dödad, sen hånar honom för att han är för obekväm i hur du vill leva ditt liv. Att du är Pilatus som av rädsla för andra människor och för att komma i onåd hos den romerske kejsaren dömer Jesus till att pryglas och sen dödas genom korsfästelse. Att du är soldaterna som kör spikarna genom hans handleder och fötter och sedan hånar honom. Se trogna själ, se honom som lider på korset, se hans smärta, se hans kval till döds. Detta huvud för vilket själva änglarna bävar stinges av tätt hopfogade törnen. Detta ansikte, skönare än alla människobarns, vanställs av de gudlösa spott. Ögonen, klarare än solen, förmörkas i döden. Öronen som har hört änglars lovsång kringlarmas nu av missdådare, smädelser och hån. Man munnen som har förkunnat Guds ord och undervisat änglar ger man nu ättika och galla att dricka. Fötterna, vid vilkas pall han har tillbetts och skall tillbedjas, är fastnaglade. Händerna som har utspänt himlavalvet är nu utsträckta på korsarmarna och fästade med spikar. Kroppen, gudomens allra heligaste säte och allra renaste boning, gisslas och genomstinges av ett spjut. Intet återstår oskatt i den mer än tungan som fäller förbön för dem som korsfäster honom. Den som regerar i himlarna tillsammans med fadern plågas ytterligt svårt av syndare på korset. Gud lider. Gud utgjuter sitt blod. Gud dör. Skriver Johan Garhart. Du har del i allt detta genom din synd. Och det tar en livstid att ens på djupet börja upptäcka. Jesu bön på korset över dig är: Fader, förlåt dem. Ty de vet inte vad de gör. Du vet inte. Du förstår inte syndens allvar. Men på samma gång som korset uppenbarar din synd, och egentligen först när den fått göra det, då ser du också Jesu eviga kärlek till dig. Då blir det inte en kliché. Då blir det något oerhört dyrbart. Och den oerhört märkliga paradoxen i det kristna livet är att ju mer du får se och förstå av din synd, desto djupare du ser ner i detta, desto klarare lyser Jesu kärlek. Desto viktigare blir han för dig. Och då är det som det ska. Då arbetar den heliga ande med dig. Då blir Kristus din rättfärdighet, helgelse och återlösning, som Paulus skriver. Och då har du inget annat att berömma dig av än Herren Jesus. Han som dog för dina synder, så att du inte behöver dö i dina synder, utan får dö från dina synder.